Hur går det med kötttårtan, Johanna?
Ja, det går fint. Kötttårta är ju 2021s rätt hos Barvelid.
Alltså. Det låter så brutalt. Det får man tänka på en meme som jag brukar se kring jul. Där det är någon som har gjort en Jesuskrubba av kött.
Nej men gud, det låter så hårt. Nej, men grejen är att det är faktiskt det är ett recept från Jenny Valdén som jag gillar väldigt mycket. Jag tycker hon har jättemycket goda grejer. Och sen, så det är så här, rucola, färskpotatis. Och sen så är det pinjenötter, ugnsgrillade tomater som man har inne i ugnen en stund så att de blir lite så här härligt grillade. Och sen så är det riven parmesan och sen så lite balsamico. Men sen så grillar man köttet och bara gör så här skivor, små skivor liksom, små bitar. Och så blandar man det så det blir som en potatis- och köttsallad typ.
Med tagliata
heter det kanske, på riktigt, på fint språk. Du ser, jag har ju verkligen jättebra koll på sånt. Nej, men, och så sist när jag, det är så här, när jag hittar någonting som jag tycker om, då blir det ju lätt så att jag gör den. Så nu kommer jag göra den till alla när de som är här och äter middag som inte har varit här och fått det såklart. Jag försöker hålla lite koll. Men ibland kan det hända att man får det två gånger på raken. Men då kör jag den all in liksom. Och vad heter det? Nu sist då så var vi liksom sex vuxna. Och då var det väldigt mycket kött. Så det var så att jag hade lagt på köttet och så här river parmesan och allt. Och så här, då syntes det typ mest kött. Och då fick den namnet kötttårta. Så nu är det nya begreppet då för den här rätten. Men ja, det är magiskt gott kan jag säga. Perfekt sommarrätt.
Men ni har inte gjort den här, jag har också gjort den här en gång. Då man ska göra en rostad vitlökssås till.
Ja, men den gör jag. Alltså man rostar, precis. Man rostar ju tomaten och vitlöken brukar jag göra på en egen plåt. För de vill man inte ha inne lika länge som potatisen. Och så tar man ut dem och så mosar man ju vitlöken när den är rostad och så blandar med majonnäs och salt och peppar. Det är ju så gott. Så det är såsen som är till, absolut. Den gör jag.
Vad hungrig jag blev nu.
Ja, alltså den är ju verkligen. Ja, men det är så här, det blir så, alltså vitlök när man rostar den blir också mycket godare. Den luktar inte heller lika mycket i munnen och sånt. Så det blir mycket mildare. Ja, så det är ett sommartips, kötttårta. Fast det heter inte tagliata. Vad heter det, sa du?
Tagliata.
Ja, och Jenny Valdén har, om man kikar in på hennes Instagram så kan man hitta receptet där.
Biffsallad är toppen. Men du Johanna, jag har hittat en, apropå vårt sommartema om återhämtning. Mm-hmm. Och onani. Mm-hmm. Så hittade jag, den är inte jätteny nu, den kom ut i typ maj eller juni eller så. Det är onani-rapporten 2021.
Mm-hmm. Spännande.
Ja, och skräll,
den
jag var lite rolig.
Den.
Och den har skrivits, ska vi komma i media. Men den är gjord av företaget som säljer sexleksaker. Jag vet att både du och jag har några därifrån som heter Lilo. Och de har gjort en SIFO-undersökning, så det är ändå nästan 3000 svenskar som har svarat på den. Men det som jag tyckte var lite kul var så här, att det är lite olika geografisk skillnad och så. Och jag antar att de har gjort den på grund av pandemin och så här, att man undrar hur folk har haft det under den här perioden och så. Men vilka tror du är de som onanerar mest i Sverige?
Mest?
Ja.
Oj. Jag tror att man gör det i... I Skåne. I Skåne.
Malmö kom faktiskt tvåa, men Göteborg är etta.
Jaha.
Glada, goa göteborgare som ligger hemma och runkar.
Skönt, men då var jag ändå inte helt ute och cykla. Skönt att jag också drog hela Skåne över den här...
onanikammen.
Det var härligt. Men vilka var sämst då på det?
Stockholmare tycker jag var lite roligt, för topplistan är så här: Göteborg, Malmö och sen övriga Sverige har man buntat ihop och sen kommer Stockholm.
Ja, Stockholm. Men alltså, det är ju också ett tecken på att stockholmare är fan kassa på att chilla och återhämta sig.
Ja, det är ju jättehemskt.
Ja, men det är också så hela världen, tänkte jag säga, nu överdrev jag. Det är också så Sverige ser på Stockholm, att det är så här stressade människor som så här springer i tunnelbanan, vad heter det, i rulltrappan, och som är så här hetsiga hela tiden, som tutar i trafiken och som bara också sitter i så här trafikköer och är arga varje dag, fast man vet att det är så här trafikköer alltid. Det är lite så som man tänker, som jag tänker att man ser på Stockholmsmänniskor.
Ja. Det är så tragiskt. Men, ja. Och sen är det, har de svarat på var någonstans i hemmet som man helst onanerar. Och första toppen är ju, alltså i topp ligger ju såklart i sängen, 59%.
Mm.
Och sen kommer badrummet. Och sen kommer badet eller duschen. Jag vet inte, badrummet, badet, duschen. Ja. Sen kommer vardagsrummet. Och sen nummer 5 är framför tv eller dator. Då kan man undra vad de gör där. Men där kanske du inte vill svara på. Men var onanerar du oftast?
Alltså, Klara, nu tycker jag ändå att vi har kunnat hålla hela det här lite mer så här återhämtningstema. Men nu tycker jag att det känns lite så här... Jaha? Ja, ja okej, okay, men jag tror också att jag säger nog det som är den största, liksom, alltså sovrummet.
Ja, men det är väl för att det är oftast då man är i fred också.
Ja, men också när man säger, jag har ju liksom börjat köra den här nu med också gott samvete, mamma ska gå och jobba. Och då går jag ju upp i vårat rum, vi har så här, tredje våningen har vi nu gjort till vårat, och det är typ som en lägenhet, så det är så här, vi har kontor, vi har soffa, tv, säng, alltså det är liksom vårat, och där är det vårt, där är det så här, det är liksom när vi sitter där och jobbar och stänger dörren, då är det jobb liksom, då kan man inte bara springa upp där hur som helst, så det har ändå blivit så här lite safe zone nu med, ja, så där kan man jobba i fred så att säga.
Just det. Ja, den tredje frågan var när på dagen man onanerar helst.
Mm-hmm.
Och i topp är ju då såklart på kvällen eller innan jag somnar. 13% onanerar som en paus under dagen.
Bra!
Det är ändå folk som prioriterar sin återhämtning.
Men det tycker jag är bra.
Det här
blir
kort återhämtning, mikropauser. Och sen 4 på morgonen och 5 mitt i natten.
Jag trodde du menade 4 på morgonen. Jag bara,
ja, nej, förlåt. Nej, punkt. Alltså det hörs här från 1 till 5 på varje.
Ja.
Men mitt i natten är bara 1%. Men det måste ju vara så här, de som vaknar upp och inte typ försöker somna om kanske.
Ja, men jag tänker så här, de här som du skrev som svarat mitt på dagen eller typ i en paus när man jobbar och sånt.
Ja.
Det är ju eftersom det finns ju ändå så här som visar på hur att hjärnan blir så avslappnad och kroppen och sånt. Att typ om man har så här stress eller är så stressad inför ett, jag vet inte, någon möte eller pitch eller något, då kan det ju vara svinbra. Alltså blir det så avslappnad. Slipper
ja, där, nu kommer jag att tänka på sån här klassisk manspryl att jag har hört någon sån här grej att typ säljare går in och runkar innan ett möte för att så här, vara så här sköna.
Mm.
Men det är... Ja.
Men vadå? Ja. Okej, det var ju en liten side-grej, men jag tänker ändå att det finns en så här fördel i det.
Ja, absolut. Jag kan ändå uppskatta på morgonen om det finns utrymme för det.
Mm. Ja, det ser man.
Ja, nej, just där sex precis innan man ska somna. Jag vet, det blir ju ofta så. I livet.
Ja, men det är väl också för att livet tillåter det. Har man till exempel
exakt.
Barn och grejer så de ska
ja,
somna.
Verkligen.
Det är
ju så här, det är ja, liksom... men det är ju så här synd egentligen tycker jag ofta för att det är då man är så här trött.
Ja, men jag tänker att det är så det är för många också. Varför det blir så här mindre typ när man har skaffat barn och sånt. Att det är så här, just det här att liksom, man har inte den där spontana möjligheten att bara så här nu, utan då blir det så här, man är uppe länge, så bara, ja, när man båda vill så här, egentligen bara gå och lägga sig, alltså då är...
Men jag tror inte bara att det har med barn att göra faktiskt, alltså jag tror att det är generellt i relationer så, att det är just det här att sängen är förknippad med sex och att det liksom är så här ofta ett planerat tillfälle lite grann ändå, att det inte så här, ju längre man har levt ihop med någon och varit samman med någon så är det inte lika ofta det här som man, där man liksom så här
spontant
av.
I köket liksom.
Nej, precis. Nej. Alltså vi hade så roligt häromveckan, Marcus och jag, nu hänger jag ut honom också stackaren, men han var hos mig när jag hade barnen de här 2 veckorna. Så var han hos mig i 5 dagar. Och då är det ju så här, alltså som du vet, jag bor ju i vardagsrummet och så. Och jag tror att det var första gången som vi blev tillsammans som det också var så här att jag jobbade, barnen var lediga, han och vi var med varandra så där länge. Och då finns det ju verkligen inte nästan någon möjlighet till sex. Alltså för att det är också så att ingen av oss tycker att det är jättekul att ha sex när barnen är hemma, alltså även på natten och sådär, eftersom jag ändå bor i vardagsrummet så också. Och så var det var så roligt att han första gången fick uppleva det. Det var en dag när så här, min yngsta dotter var på Gröna Lund, min äldsta dotter var typ och gjorde någonting. Jag så här, kollade med henne bara, du, ska du komma hem och äta middag? Och det var egentligen inte det jag undrade.
Nej.
Jag ville liksom veta om hon skulle vara borta länge. Och då skulle hon inte komma hem och äta middag. Och då var det så här, snabbt som fan. Ah! Och Marcus var så här, jag tänker inte vara i vardagsrummet. Så här, ifall någon kommer hem så var så här, badrummet. Han bara, lås dörren. Jag bara, men gud, dörren kan väl vara öppen? Han bara, lås dörren! Så,
men då, det är väl ändå inget konstigt. Man vill ju inte utsätta sina barn för det heller. Liksom, eller så här, barnen för det heller.
Det var så jävla roligt. Så var verkligen så här, första gången han fick uppleva så här, Svensson-livet.
Men typ som det är för alla, de flesta har barn typ hemma. Ja, oh, gud, alltså, sommaren.
Jag gick ändå så här, faktiskt Jonna, gick och hämtade så här tända ljus och bara, men vi kan väl ha lite så här mysbelysning, alltså badrummet är ju inte så
Nej.
Mysigt liksom så här. Men det var verkligen så här, kör.
Ja, men så får man göra ibland.
Men ja, det var i alla fall lite om onanirapporten. Jag tyckte det var lite kul att läsa om kopplat till vårt tema. Ska vi prata lite om vårt tema?
Ja, men det kan väl ändå vara trevligt tycker jag. Så vi, nu har ju vi tjatat om så här, återhämtning, avkoppling och njutning. Och jag är ju väldigt, jag försöker ju hela tiden att bara, det här är ju kopplat till återhämtning, kopplat till så här, avkoppling. Men och så här, för att det ska kännas mer så här lugnt och skönt för mig. Men jag tycker ändå att jag har släppt lite på det den här sommaren och försöker vara lite skön, lite avslappnad så att säga. Men vi tycker ju såklart att det är något som alla bör unna sig. Och därför är vi extra glada för vårt samarbete med M-Shop som delar våra tankar kring just njutning och att det är viktigt för välbefinnandet.
Och det här är vårt tredje temaavsnitt ihop med M-Shop och vi kommer göra 4 stycken där vi pratar om lite olika tips varje gång.
Med koden Styrkebyrån 20, och det spelar inte så stor roll om man har stora eller små bokstäver och sådär, det funkar ändå, får du 20% på hela sortimentet förutom varor på rean. Och det här är fram till den 31/8. Så, och på vår sida på mshop.se/styrkebyrån så får du lite extra rabatt på de produkter som vi har valt ut. Så att även om liksom det är sommar och semester och allt, så det här pågår liksom, så fortsätt njuta.
Ja, och då kan vi också lägga till att här, när man pratar om återhämtning så behöver ju inte det alltid vara att man liksom drar en gubbtuta, som jag brukar säga, att man vilar lite på soffan, utan återhämtning för någon kan ju också vara att gå ut och ta en jogg. Alltså, du väljer ju själv vad som är återhämtning för dig. Det som är det viktiga är att du känner att du får lite fri lejd för din hjärna.
Absolut, det är sant. Men det är väldigt bra för kroppen. Det är väldigt härligt att få sig en omgång.
En omgång? Fan vad skönt. Ja, det håller jag verkligen med om. Och sen så tycker jag också att så här, det finns många positiva fördelar med att lära känna sin kropp på det sättet. Men det, alltså, kroppen kan ju också känna njutning av att liksom få en fotmassage och sådana grejer också. Och att prata om onani på det här sättet tycker jag också är ett sätt att lite så här avdramatisera det. Att liksom det är precis samma sak. Och det är jättetråkigt att det finns folk som till exempel inte törs ta på sitt underliv eller liksom vet hur det känns där inne och sådär. Och just att så här, ha lite egen makt över sin kropp är faktiskt en positiv grej också.
Ja, exakt.
Ja, och att just att sex är så otroligt mycket mer än att ha sex med andra personer. Och att kräva en annan person för att du ska få orgasm eller någonting sånt. Och det som vi pratade om i första avsnittet med M-Shop, att en orgasm gör ju också att du får utsöndrat oxytocin och sådana typer av hormoner som man även får av att vara nära hud mot hud med en annan människa. Men det kan man alltså ge sig själv också.
Mm. Ja, det är fan bra. Det är ändå viktigt. Ja. Och sen också att det inte ska vara så himla hysch-hysch. Alltså, jag är faktiskt lite chockad över att det är så många som, när vi pratar om sådana här saker, som skriver så här, att just så här, gud, det där har jag aldrig testat, och oj, oj, vad, det är så bra att ni vågar prata om det här, och jag skulle aldrig våga säga till någon, till min, så här, att hur jag vill ha det, då kan jag bli så här chockad. Alltså, ja. Det, men grejen är att det är verkligheten. Det är helt, ja, det är galet. Jättehemskt. Alltså det är ju så här, jag tänker att så här, men gud, det är ju dig själv och din kropp och liksom.
Ja, verkligen. Men du, en sak som vi inte riktigt har pratat jättemycket om, jag tror att vi tog upp det lite kort i första avsnittet med M-shop, det är ju det här med glidmedel.
Ja.
Och vi har ju fått lite olika glidmedel att testa just ifrån M-shop, och de finns där på vår sida, som du sa, mshop.se/styrkebyrån. Men för att glidmedel är en sån här grej som är både bra att ha vid sex med en annan person, men också när man använder typ vibratorer och massagestavar och såna här grejer. Men det finns lite olika sorts glidmedel, och det kan också vara bra att känna till vissa saker om just glidmedel, vilka man kan använda till vad och så vidare.
Mm, precis. Alltså, om man tänker, de två vanligaste är väl silikonbaserat och vattenbaserade, och det är egentligen silikon är ju det som, den är egentligen den som båda vi tycker bäst om. Och den är ju dryg, och man behöver inte så mycket, och den har glid väldigt länge. Alltså den håller väldigt länge. Och den behöver man liksom tvätta bort mer med tvål. Och det är ju för att den är silikonbaserad, så den blir ju lite glansigare på något sätt. Och den passar ju till, man kan använda den med alla slags kondomer. Och man kan använda den med alla sexleksaker som inte är gjorda av silikon. Eller
och något som heter cyberskin. Det vet inte jag ens vad det är. Men det här antar jag att man får ju kolla på. Jag måste erkänna att jag slarvar nog med det här.
Ja, så jag har börjat använda vattenbaserat mer när jag använder de här vibrationsdämparna, tänkte jag säga. Vibrationsattiraljerna.
Ja, men man vill ju inte att de ska bli förstörda.
Nej, precis.
Och då ska man ju hellre använda vattenbaserat.
Ja, och det går ju att använda till allt. För den, och den ofta så blir det ju så här, den kladdar inte så mycket, den kan du bara skölja av. Den, alltså den är ju mycket mer lätt absorberande. Men det kan också, precis, vara så att det krävs att du använder lite mer då för att du ska få samma effekt.
Precis.
Men den kan du använda till allt, så den behöver du aldrig fundera på om den funkar till det materialet eller någonting. Så det är ju ändå positivt. Men som sagt, ja, den kan ju bli lite torr fortare, så då får man fylla på.
Ja, precis. Men visste du att silikonbaserat glidmedel, det kan man till och med, det kan man ha i håret också.
Ja, jag vet. Silikondroppar.
Exakt. Om man vill ha lite så här glans i topparna och sådär. Så det går ju att använda till fler saker. Men ett glidmedel är ju också, kan också vara bra att använda när man använder knipkulor. Det har vi inte pratat om i podden. Men även för de som tränar sin bäckenbotten i form av att man använder sina fingrar och att man kanske masserar sin bäckenbotten och sådana saker om man är lite spänd. Och även att man kan använda glidmedel när man för in sin menskopp kan ju vara bra att tänka på.
Ja, det visste inte jag, men det kan ju vara ett bra sätt om man tycker att det är lite liksom klurigt. Men sen så ett annat tips som jag faktiskt inte visste, men som jag läst mig till, är att att förvara glidmedel i kylen. Och det kanske kan kännas lite stimmigt. Så här, man bara öppnar och så står det så här liksom sju olika flaskor i liksom bredvid, på hyllan ovanför liksom krossade tomaterna typ. Eller de har man för sig inte i kylen, men ovanför typ såserna. Men det är ändå så här, det är ett tips i alla fall. För att det, jag gissar att det ska hålla längre.
Mm, det kanske också är lite skönt om det är kallt.
Ja, kan det vara. Spännande.
Vi fick ju ett massageolja också från M-shop som är så här värmande.
Ja.
Och den testade jag under det här väldigt hastiga barnen är borta, vi går in i badrummet aktiviteten. Och det var ju väldigt härligt. Och en grej som var nice med det, för det är en sak som kan vara negativt med vissa glidmedel, det var att det smakade inte illa. Och det här massageoljan, den innehåller lite, tror jag, typ eukalyptus, eller det luktade lite som så här tea tree oil. Men det smakade inte liksom bäskt eller konstigt eller någonting. För att det kan jag ofta tycka vid oralsex, att så här, åh nej fan, har vi använt glidmedel? Och då smakar det ofta lite weird. Men det här vattenbaserade från M-shop som jag har testat, det smakar inte heller speciellt mycket.
Nej, men, och det finns ju också oljebaserade glidmedel. Jag tror inte att det är lika vanligt, men de är ju, alltså de påminner ju om massageolja. Och massageolja som säljs på det sättet som man ska kunna massera kan man ju också ha som glidmedel. Alltså de funkar ju.
Ja, kan man det? För det var jag, det undrade jag lite, men det blev lite så.
Ja,
där,
det kan då man ha. Det är inget, de är ju gjorda oftast för att de ska fungera åt alla håll liksom. Men de är ju då mer som de oljebaserade.
Mm. Men jag vet att det är vanligt att många använder kokosolja till exempel också, ja, som glidmedel. För det är en sån här vanlig grej att använda även som underlivstvätt, vad jag förstår.
Gud alltså, det känns mycket för naturligt för mig.
Ja. Jag använder kokosolja till ganska mycket grejer, men framförallt till så här torr hud. Men då inte sån här kokosolja som luktar, utan doftfri.
Nej, jag fattar.
Kokosolja. Tycker jag är superskön. Och även, jag brukar använda det som ansiktstvätt ibland också när jag inte har någonting annat att tillgå.
Men du ser. Du är lite naturisk i ditt liv helt enkelt.
Ja, när jag är ute i skogen då tar jag fram kokosoljan och sen tittar jag på månen. Och
alltså, jag orkar inte.
Jag
ja, det där.
Men nu
är
till
du
det mest spännande, Johanna.
Ja, våra favoritpunkt.
Har du testat någon av produkterna från M-shop den här veckan?
Jajamän, veckans ligg presenteras i samarbete med M-shop. Hot Pleasure G-Spot Vibrator.
Yeah.
Vibrator. Ja. Ja. Precis, en G-punktsvibrator med värmefunktion är det.
Ja. Mm. Ja, jag har testat den 2 gånger och den är rosa och sen så den är väldigt enkel att förstå hur man ska sätta få av och på. Det kan vara det kluriga tycker jag ibland med såna här grejer att man inte riktigt ser knapparna och sådär. Och sen, men grejen är det som jag tyckte var nice med den är ju den här formen på den.
Ja, så jag tycker typ, jag måste ändå säga att jag har testat några olika sådana här G-spot eller vad man ska säga, vibratorer. Ja. Och jag tyckte faktiskt att det här var en av de bästa jag har testat, för den är väldigt så här lättböjlig och alltså väldigt lätt att så här forma så att den hittar rätt position. Så på så sätt så tyckte jag faktiskt att den var, ja, jag gillade den faktiskt jättemycket. Jag tyckte att den var mycket enklare att hitta. Jag tycker nästan det kan vara lite svårt annars. Alltså, så jag måste,
ja, det här med G-punkten.
Ja, det tycker jag nog ändå. Att så just det hittar alltså, en bra position på själva staven liksom, som gör att, den, att det liksom ger snabb hjälp för det du vill, ja, utmana, tänkte säga, utföra.
Ja, men G-punkten är ju så här, det är inte så himla lätt. Det känns som att det har blivit mer populärt de senaste åren att prata om G-punkten. Men, och jag tänkte att jag skulle dra lite info om G-punkten. Det är en sån grej som jag själv inte har utforskat hela mitt liv heller, utan det har kommit mer de senaste åren, men som blev väldigt tydligt för mig att så här, aha, men det här är ju liksom mycket bättre för mig, för jag är faktiskt, gud vad jag blir privat, jag är inte så klitoris dominant när
alltså,
jag har sex.
Ibland kan jag känna, Klara, när vi pratar om sånt här, att vi går ifrån lite det trygga området. Det blir liksom på något sätt något annat på vägen när man släpper loss
dig. This is my dancing space and this is your dancing space. Nej, men grejen är, jag kan till och med nästan ha lite svårt att komma med bara klitoris stimulans. Men då är det så jag läste på om det här för några år sedan. Och klitoris är ju egentligen inte bara den här lilla punkten på utsidan som har en stor sensation. Utan om man tittar på en sån här anatomikarta så är klitoris mycket större än det. Och den går ju även på insidan. Och har jättemånga nerver och hit och dit och sådär och ganska stor. Och så att det som är det som man kallar för G-punkten som då är liksom insidan på fittan, det är också klitoris. Men det jag skulle komma till när du sa att det är lite svårt och sådär, det är ju att en sak som jag upptäckte med det där är ju att det kräver ju lite mer hårdhänt behandling så att säga.
Men det är väl olika för olika personer?
Ja, det är det ju säkert, absolut. Ja. Men du är ju inte alls lika sensitiv, upplever jag, på insidan där som du är på utsidan.
Med Hot Pleasure G-Spot Vibrator är det.
Vad var det du sa? En liten omgång?
En liten omgång, ja. Men, alltså, mitt tema den här sommaren är var mer relaxed. Och jag lyckas ändå rätt bra, måste jag säga, hittills av sommaren. Alltså, mer chillad.
Ja, bra. Det är du värd.
Det är fan värd. Men alla är värda det alltid. Det är det som är grejen.
Ja, men tack till M-shop.
Ja. Nu ska jag sätta mig upp? Nej, jag ska. Nu ska vi ändå prata lite om veckans ämne relaterat till träning.
Mm.
Och den här veckan så är faktiskt ämnet vår älskade rygg. Vem vill inte ha en härlig köttig rygg liksom?
Verkligen. Vet du att jag fick en klänning? Jag träffade ju doktor Mellberg häromdagen.
Ja.
På en snabb visit i Göteborg. Och då hade hon med sig en klänning till mig som hon sa, den här klänningen tycker jag är så fin, men jag har alltid tänkt att den skulle vara så fin på dig med din rygg. Vilken komplimang, va?
Ja, verkligen. Otroligt fin komplimang.
Men jag känner just nu är min rygg inte lika biffig som den brukar vara, men det gör ingenting. Det kommer tillbaka. Jag har alltid haft väldigt lätt för att bygga synliga muskler på ryggen.
Mm, men ryggen är ju ett härligt område, och det är också väldigt så här, om man tänker både att det kan vara, eller att det kan, vi älskar ju köttiga ryggar och på både kvinnor och män liksom, men jag menar mest bara att även för det funktionella så är ju med muskler på ryggen, att ha muskler på ryggen och kanske lite extra, både små muskler och stora muskler, är ju till en fördel för din hälsa. Så det är också både det liksom utseendemässigt, som alla inte behöver tycka såklart, men också för det funktionella att faktiskt ha en hel och fin rygg.
Mm.
Är det ju bra.
Ja, och du tränar ju rygg nu.
Ja, jag kör ju massor med rygg eftersom det är, eller massor, okej, nu överdriver jag kanske lite här, men jag tränar ju ingen direkt framsida nu på grund av anledningen, utan jag fokuserar på baksidan, och det är för att jag kan göra det. Så jag jobbar ju jättemycket med just mycket dragövningar är ju relaterat till ryggen, alltså att vi drar någonting till oss, olika typer av roddövningar. Och när man tränar ryggen så är det klart att de här stora övningarna som man liksom får kötta på sig lite, liksom olika skivstångsrodd, chins gör jag dock inte nu, men skivstångsrodd och de här lite tyngre övningarna för ryggen.
Men du, även marklyft är ju rejält med ryggträning, alltså hela vägen upp trapezius upp i nacken liksom.
Absolut, det är det ju. Det är det ju absolut. Det är ju en höftfällning mer, det är ju inte ett drag, men absolut är det ju en rygg. Du tränar ju typ hela baksidan med marklyft.
Mm.
Men om man tänker liksom de här, då har man ju de här stora övningarna som ger liksom muskulaturen. Men sen har vi ju också de här lite mindre övningarna för egentligen de små musklerna runt och mellan skulderbladen. Och de är ju också bra att liksom uppmärksamma i det här. Så att vi tänkte att vi skulle dra några favoriter, prata lite om the big ones, vitiga musklerna, men sen också några av de lite mindre musklerna. Och de, där tänker jag ändå så här nu, beroende på hur ens sommar ser ut. Men det är ju faktiskt någonting om man är så här, oj, jag kommer inte träna på gym under sommaren. Och så att faktiskt kan man lägga lite extra kärlek på de här minimusklerna. För de krävs inte tunga vikter för, utan snarare tvärtom. Där är det gummiband och typ bara 1 kilos eller 1 liters PET-flaskor som är fyllda med vatten räcker ju. Så det kan vara så här bra på sommaren om man vill ha något alternativ för att hålla igång ryggen lite och inte ha massor med vikter.
Ja, det är lätt att de här större musklerna tar över. Och en klassisk sån, det är ingen liten muskel när vi pratar om det så, men en klassisk parti på ryggen som just bodybuilders brukar prata om, att det är liksom den svåraste delen på ryggen. Om man tävlar i bodybuilding så vill man ju ha en jämn hypertrofi över hela kroppen. Det ska vara på ett visst sätt. Och just nedre delen av trapezius. Trapezius är ju den som kallas för kappmuskeln som går just uppifrån nacken som en så här, vad ska man säga, som en tunga, ett V på hela ryggen. Och sen ner i mitten. Och ner där emellan, under skulderbladen och en bit längre ner, det brukar vara många tycker jag är just svårt att komma åt, för det är mycket lättare att den övre delen av trapezius, alltså det som vi ser här uppe på axlarna, är lättare att komma åt. Så, och då brukar man ju försöka hitta just ryggövningar där man kan isolera den delen lite mer, så att man kopplar bort ganska mycket de större musklerna utåt sidan och kopplar bort latsen och sådär. Då är ju till exempel sälrodd en sån grej som man brukar använda, men också shrugs. Och jag vet inte, det skulle fan vara rätt coolt. Jag har aldrig fått den delen på ryggen att få så här tydlig definition. Det är ju verkligen så att övre delen av trapezius är mycket lättare att få bullig fort.
Ja, så är det ju. Men, och det är ju för att man också, vissa övningar gör man ju mer som då tar, och det är lättare att koppla på vissa muskler. Så att det är ju så här, du har ju kanske heller inte gått in för att verkligen så här, nu ska jag fokusera på att få till den här delen.
Bygga nedre kappmuskeln.
Nej, exakt. Så det är väl lite så här, och vissa muskler är ju så, de kräver ju lite mer fokus för att komma åt dem, för att de andra musklerna runt om tar över liksom. Men om man tittar då på några favoriter, så tänker jag att rekhäv, det vill säga varför vi säger rekhäv, är för att det är ett svenskt ord, och då kan man istället välja om man vill ha åt vilket håll man har händerna, alltså om man har supinerat eller pronerat, alltså handflatan emot sig eller handryggen emot sig, om man vill använda gummiband eller inte. Men det handlar alltså om att häva sig upp i ett räcke. Det är ju en övning som på sommaren är faktiskt, om man vill jobba med den, ganska bra om man inte är på gym, för då kanske man kan använda utegym, eller man har något, man kan sätta upp något räcke någonstans på något, vid någon stuga eller hus, eller det finns ju så här ganska bra också, så här färdiga att köpa som man kan sätta upp på husväggar och sådär.
Man kan också ha fötterna i golvet, ja, eller i marken.
Ja, precis. Och på så sätt kan man göra den mer tuff eller lätt. Alltså, man kan också hoppa upp och hålla emot ner, eller bara hålla kvar där uppe. Så olika typer av rekhäv, och där har ju vi faktiskt ett program som heter Bli starkare i rekhäv, tror jag. Och som är baserat på typ utegym, så att övningen, de efterföljande övningarna är bara med gummiband och så, lite lättare saker som man kan lätt göra på sommaren. Så rekhäv av olika former är ju en favorit. Sen är ju olika typer av skivstångsrodd är ju också härliga, tycker jag. Alltså, jag har alltid gillat skivstångsrodd mer än typ olika hantelrodd. Och det är nog för att det känns lite mer så här brutalt.
För att man kan lägga på mer vikt.
Ja, vilket inte alltid är bra heller tyvärr. För att oftast om man lägger på för mycket, så kan det också bli så att det blir lite det här att man drar upp axlarna och att man hamnar i positioner så att man kanske inte... Övningen kanske inte blir lika bra utförd, även om det inte spelar jättestor roll alltid. Men om du förstår vad jag menar. Att...
Ja, men alltså de som man ser som lassar på kanske lite för mycket för vad de egentligen klarar av i skivstångsråd. Det som ofta händer är att de står för upprätt.
Ja.
För att om du inte vågar fälla framåt i en skivstångsråd, så blir det en annan rörelseriktning för stången. Och då blir det inte, då får du inte med och får säkert inte samma kontakt och så vidare med just ryggmusklerna. Som om du hade kanske sänkt vikten då, vågat fälla framåt ordentligt och sen kanske jobba med att verkligen knipa till med ryggen när du har dragit upp stången mot bröstkorgen.
Ja, så därför kan det ju vara bra i de olika skivstångsrådarna att jobba lite med, hellre lägga på lite mindre vikt än vad du brukar, och sen verkligen känna att du kan typ kanske pausa i toppläget, alltså verkligen som du sa, knipa åt mellan skulderbladen, eller att man jobbar excentriskt ner så att du drar upp stången mot kroppen och sen jobbar långsamt ner, just för att känna att du kan sänka axlarna och knipa mellan skulderbladen. Och några favoriter då, det är ju med både smalt eller brett grepp, och då vill säga handryggen emot dig eller ifrån dig. Oftast brukar man ju säga att kanske smalare grepp blir, alltså då har man handflatan ifrån sig, så att man hamnar lite led i linje, alltså axlar och armbågsled och handled. Och sen har du ett bredare grepp, så brukar du ofta sätta handryggen framåt. Och sen sälrodd, som du var inne på. Sälrodd är ju så att man ligger på en bänk. Så det finns ju vissa sälroddsbänkar, men annars får man bygga upp en bänk med och ställa på
lådor,
ja,
eller något.
Och då kan det ju vara, beroende på hur bänken är, så kan man slå i den. Så att det där är ju lite baserat på vad man har för bänk. Men det är alltså att man ligger och ror hängande. Man kopplar ju ur väldigt mycket av hela kroppen, så att det blir en tyngre övning på det sättet. Och sen så har du ju pendlay row, som är att du jobbar ifrån marken när du roddar.
På varje repetition.
Ja.
Den är ju bra på det sättet om man vet med sig att man brukar slarva och hamnar rätt uppåtstående i sina roddar. Då kan man ju lägga in lite pendlay row för att tvinga sig själv att vara parallellt med golvet, med överkroppen.
Ja. Och då är ju ett tips att ha stora viktplattor. Så att även om du gör den... så, för annars kan det bli att du ska stå jättelångt fram om du har så här små.
Precis.
Så att du behöver
det är någon teknikplattor för tyngdlyftning.
Ja, precis. Så, men det är ju fyra varianter som vi gillar, som med skivstångsrodd, som man kan köra på. Men som sagt, arbeta med excentriskt eller paus för att hitta rörelsen och kunna sänka axlarna och knipa mellan skulderbladen.
Mm. Det finns många roddar som är bra. Kabelrodd, hantelrodd. Kabelrodd är ju en sittande rodd där man jobbar i maskin. Den är ju också jäkligt härlig. Den tycker jag också är härlig att göra. Den gör jag ganska ofta när jag inte har någon plan på gymmet, så går jag och sätter mig i kabelrodden lite på slutet. Den tycker jag är härlig för att man kan också jobba med liksom protraktionen i skulderbladen, som det heter, när man liksom krummar ryggen nästan, bröstryggen, och verkligen låta armarna dras ut så långt de kan och sen dra tillbaka axlarna och sen dra tillbaka kabeln. Så att man liksom nästan jobbar med rörelsen rodd för hela bröstryggen.
Ja, jag håller med. Jag älskar. Kabelrodd är verkligen en sån här go-to-övning när man vill göra något och känna sig lite cool och lite stark och skön på gymmet. Då gör jag kabelrodd.
Ja, men också där att man vågar sänka vikten lite grann, så att man inte bara sitter och tokdrar med hela kroppen och liksom studsar kabeln på varje, utan att man verkligen jobbar med den här kontakten.
Ja, det är ju för att man gärna vill lägga på, såklart. Men jag upplever att många när vi har jobbat med det med kunder och sådär, att när man sänker vikten och just det här med axlarna, att man sänker axlarna och inte hamnar. För många kan ju känna igen sig i just det här med att man blir spänd i nacken när man ror. Och lite så kommer det ju kunna vara. Men just att känna så här, kan jag sänka axlarna och liksom, kan jag brösta upp lite nästan i rodden? Speciellt i kabelrodd, att liksom sänka så här, brösta upp lite och sen verkligen låta armarna följa liksom sidan så att axlarna är kvar. Och som du säger, ta lite lättare och sen verkligen få känna att man kan knipa och följa med hela vägen fram för att verkligen komma in i positionen hela tiden. Det är väldigt nyttigt också, tror jag, för att lära sig rörelserna. Alltså det är ju det, oftast är inte jätteavancerat, utan det är att vi tar lite för tunga vikter och det blir svårt att hitta rätt position.
Att man vevar lite mer.
När det gäller med träning med hantel och olika rodd med hantel, så är det ju egentligen mer hur mycket stödyta du vill ha, hur mycket du vill ha koppla på bål och så vidare, för att, alltså lite syftet med övningen. Men vi tycker ju om att blanda, det gör ju vi med våra kunder och våra program och sånt. Men man kan jobba med hand och knä på bänk, då har man ju ganska mycket liksom stöd och support, då är det ju mer liksom rodden i sig. Och sen kan man jobba med handen på bänk bara, alltså framåtfälld, och ha handen på bänk. Då blir det ju lite mindre stöd. Och sen så kan man ju stå i planka, och då blir det ju mer bål. Och du måste jobba med hela kroppen. Eller bara framåtlutad med till exempel två hantlar utan något stöd, och jobba med två hantlar samtidigt. Och då blir det ju också väldigt mycket mer bål, och det krävs lite att du hittar positionen i hela kroppen. Men när man jobbar med rodden, så kan man ju tänka lite att man gör som en höftfällning, så att man inte står och hänger som någon typ av banan bara för att luta sig framåt, utan att man gör en typ av höftfällning och slår på lite buktryck och lite stabilitet i bålen för att liksom skapa förutsättningar för att det ändå är armen som ska jobba.
Ja, och ryggmusklerna. Men precis som du säger, ju mer understödsyta, ju mer kan man fokusera på ryggmusklerna. Ja, ju mindre understödsyta, ju mer bålträning blir det.
Ja, och då kan man oftast lägga på lite ju mer understödsyta man har. Men också tänka på att armbågen nästan ska gå lite bakåt liksom. Inte bara upp, för det är ju också en sån sak som många gör, och så står man och vevar liksom och drar armbågen upp så mycket som går, utan tänk att den följer kroppen nästan lite bakåt. Det tycker jag brukar vara en cue, alltså en instruktion som många kan ta till sig och känna att de får en lite annorlunda rörelse. Lite härliga hantelroddar, det är också sånt som är perfekt att jobba lite extra med på sommaren, för att man kanske har en hantel eller kettlebell att jobba med.
Ja, men om man inte har hantlar då, som du sa i början, om man är ute i sommarstugan och så har man en PET-flaska och gummiband, vilka övningar kan man göra då som jobbar med de lite mindre musklerna i ryggen?
Ja, då har vi några favoriter, och då kan man göra, de här övningarna kan man göra lite framåtfälld, men man kan också göra dem typ om man har en bänk och ligger på, men då kan man göra i lyft, alltså om man står framåtlutad, så har man alltså två petflaskor i händerna, så lyfter man armarna bara rakt upp framåt, alltså framåtlutad. Det är i lyft.
Alltså man tänker att armarna formar bokstaven i.
Och sen kan man göra i lyft. Då tar man bara armarna lätt åt sidan. Alltså, och gör exakt samma sak. Så du står lite, tänk att du gör en höftfällning. Och sen så lyfter du armarna som ett Y. Så kroppen är raka sträcket och armarna gör själva yt. Okej?
Mm.
Och sen T-lyft. Då ligger du också framåtlutad på en bänk eller lätt framåtlutad och så lyfter du armarna lite utåt som ett T.
Just det. Den här brukar vi ha att göra som en kombo i YT-lyft. Att man gör kanske 10 på varje 3 varv. Och det brukar alltid bli så himla mycket frågor kring det i våra grupper, i våra team, styrkebyrån. När folk bara, jag fattar inte, hur många, vadå bokstäver och hur många ska man göra på varje bokstav?
Ja, jag vet, men det är en bra kombination. För det, och den är, alltså det krävs inte mycket mer än någon 1 kilo. Alltså ibland kan 1 kilo vara för mycket. Alltså så att man får tänka att den ska verkligen vara lätt. Men så, och det är väldigt skönt och den, så här, som sagt, du kan göra den väldigt lätt. Vi lägger ut lite filmer och visar de här övningarna. Och sen V-lyft är ju också ett, då jobbar du ju med att tänka att du, om du har som ett Y fast du går tillbaka med armbågarna så att det blir som ett W och så sträcker du ut dig. Vi visar den också, men den tycker jag är jätteskön. Det är ju egentligen en typ av prehab-övningar, det vill säga övningar som om du får problem så kommer de göra dem som rehab. Och det är ju för att du jobbar med små, små muskler som vi sa, runt och mellan skulderbladarna. Så, men de, alltså bokstavslyften kallar vi dem för. De kommer, vi visar dem på film så blir det lite lättare att förstå. Det är alltid svårt att förklara övningar.
Ja, det är jättesvårt.
Men sen har man en annan favorit som vi har, är ju framåtlutade flies. Och det påminner ju lite om T-lyft fast man har lite lätt böjda armar i den här. Så det är egentligen också en höftfällning och sen jobbar du med armarna utåt sidan lättböjda och kniper åt mellan skulderbladen. Så det är ett lyft där du tänker att du ska knipa mellan skulderbladen. Och sen så har vi olika gummibandsövningar som vi tjatar hål i huvudet på. Rodd med gummiband, både sittande går att göra, det går att göra stående, framåtlutad. Det finns massor med olika variationer. Face pulse med gummiband, det vill säga att man sätter gummibandet på något punkt lite längre upp och drar armbågarna och händerna mot hakan, ansiktet egentligen. Så att man lyfter.
Precis.
Superbra. Isärdrag, pull apart heter det på engelska om man söker på den. Men isärdrag med gummiband, raka arm, drar rakt ut i sidan. Så det är också favoriter att göra med gummiband helt enkelt. Olika typer av utåtrotationer kan man ju göra med gummiband också. Så där är några favoriter som du lätt kan göra vid sommarstugan med lätta vikter som sagt som du kan hitta själv, några stenar eller något eller pantflaskor och även med gummiband. Så att är det någonting man ska satsa på att ta med sig om man nu ska ut och resa så är det ju faktiskt gummiband. Det finns många bra övningar att göra med det.
Precis, då kan man göra lite fler reps bara så att man känner att man blir trött i musklerna.
Verkligen, och det är ju bra. En liten cirkel. Eller på, jag tycker också om att jobba, för det kan också vara så när man gör de här övningarna, just det här med att räkna. Så ett annat bra sätt är ju att ställa så här timern och göra så här 30 sekunder per övning bara. Och sen bara göra en övning i 30 sekunder, du behöver inte ens räkna. Och just så bara fortsätter du, så går du och jobbar igenom alla de här övningarna 30 sekunder och så här 3 varv. Då har du gjort ett jättebra
minimuskelryggpass. Men grymt, vi lägger ut ett ryggpass eftersom ingen kommer att fatta vad vi pratar om med alla bokstäver allt.
Ja, det låter faktiskt bra. Det gör vi.
Ja, men ska vi säga så då?
Men det tycker jag. Och så tar vi liksom lite chill nu.
Återhämtning.
Mm, det blir bra.
Ja, vi hörs igen om en vecka.
Ja, det gör vi. Puss på dig.
Puss och hej.
Hej.